Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det ser så mistenksom ut.
Jeg må bare skru opp. Hver gang jeg går inn, så må jeg skru opp liksom...
Skru opp lyden?
Ja.
Så utenfor på et eller annet tidspunkt, så har den bryteren gått rundt. Men det på en måte sånn uendelighetsbryter der. Eller er det at noen, tror du noen sniker seg gjennom natta og skruer ned lyden, demper den ikke sånn, nå skal jeg plage han Pettersen. Jeg bare demper litt her nå, for da må han hele tiden skru opp litt på volumet.
Jeg tenkte i utgangspunktet kanskje at det var sånn systemet var, men når du sier det, så stiller du det, så jeg lager litt i hugg, for at jeg tenker at det kan det være Hans Olav, som med de der klåfingrene sine, stikker fingrene inn gjennom de gamle vinduene jeg har i det gamle huset, gamle gule huset på landet, og så bare
lager rot. Ja, men det gamle huset har blitt fornyet i det siste. Det vi som har Instagram, det har vi fått med oss. Det er, blitt, altså, det er så mange kvadratmeter platting at det en plank igjen i innlandet, eller det helt...
Ja, det det. Litt randet. Men det ligger nå lagret under min platting, for jeg kjøpte litt for mye. Men altså, det har akkurat kommet nye regler ikke sant, på hvor stort du kan bygge, og hvor høyt du kan bygge uten å søke om det, og dette forhørte jeg meg litt rundt om, og så tenkte jeg, ja, men greit, da holder jeg meg innenfor grensene, men bare så vidt.
Ja, det er det knappeste. Jeg får fortelle om prosjektet. Hva det som har skjedd her nå? Du?
Tusen takk at du tar det fram. Altså, det jo, jeg jo kjent for en blid fyr. Jeg har mye energi. Veldig ofte så bruker jeg den energien på å jogge rundt i skaven i tights, og det nyttig for ingen. Andre enn meg selv. Nei. Men nå, i mai, gode mann, da bestemte meg for at jeg skulle lage platting. Jeg, fyren med, altså, folk sier liksom at det 10 tommeltotter, altså jeg født med, i enden av mine armer, så det 2 hæler. Altså jeg har ikke noe 10 tommeltotter. 10 hæler har jeg.
Ja, ikke, så, ikke stumper, det ikke sånn, ikke så katosal.
Nei, det 10 hæler. Ja. 10 hæler.
Vi kan gripe
og med de 10 hælene så har jeg da skrudd platting, og det, du, det var altså så gøy, så nå jeg inne på sånne nettsider og lurer på meg, skal jeg kjøpe meg sånn ordentlig verktøy, kappsag, litt sånn forskjellig.
Nei, vet du hva jeg hører? At du en mann som i ferd med å bli 40 år. Det det jeg hører. Det det her. Merker du det ikke selv?
Det skal jeg si en ting? Ja. Du hører en mann som i ferd med å bli 40, og som nyter det. Nå skal jeg ha kappsag. Ja. Vet du, altså, og det var så mange ting som var så gøy. For det, ikke sant? Ok, du skal bygge platting. Ja, det greit. Jeg sladder ut jeg, ikke sant? Ja. I treningstøyet mitt, og skal skru og... Jeg har ikke på meg noen sånne der snekkebukse. Jeg har aldri selv, hva faen skal jeg med snekkebukse? Ja. Skal jeg si en ting, Hans Olav? Det en grunn til at snekkere bruker snekkebukse, og ikke... bruker skibukser. Hvorfor? For det første, det er så skibukser har jo, hvis du heldig, en lomme.
Ja.
Du bør ha veldig mange flere lommer, for du må ha blyant, du må ha skruer, du må ha litt sånn vater, du må ha tommestokk, altså det er så mange ting du må ha som ikke får plass i skilomma. Det
har du drillen i sånn som en sånn frekt våpen på siden? Nei. Det de aller frekste, de har gjerne drillen. De aller frekste har jo spikerpistolen liggende i hofta. Hei, sånn! Smukk! Der sitter den!
Nei, hei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Men siden du tar opp drill, da, før jeg går videre på snekkebuksa, jeg har drill. Det vil si at jeg i 2015 gikk Sveriges nest største turløp. Jeg gikk Sveriges største turløp også, men også Sveriges nest største turløp, og det heter Skinnaloppet, så vidt jeg vet. Og der, ikke bare gikk jeg, men unge Pettersen gikk i brudd etter klar og ferdig brudd.
Ja.
Og så vant jeg det rennet, og vinneren av Skinnaloppet 2015 fikk altså ikke bare en drill, han fikk en verktøy koffert full av verktøy fra Milwaukee. Så drill, min gode mann.
Det du dekket.
18 volts drill. Jeg har sånn... Jeg vet jo ikke hva det heter. Jeg har så mange sager jeg ikke får brukt. Jeg har borregreier. Jeg har masse. Nei,
det borre du viser nå tørkløvsbor, det har du ikke.
Du må komme og se. Det utrolig hva jeg har oppe den. Jeg vet ikke hva det heter, men det livsfarlig, alt jeg har.
Før du går videre på fyrsjekkebukser, et siste vi digresjoner noe vi driver med. Skibukser, hvorfor det så få lommer på det? Og blir det færre lommer? Hva det som skjer? I år skulle jeg ha ny skibukse, og så tenkte jeg skal glede meg til å bruke den. Og så tenker jeg at jeg må ha med meg litt ting når jeg skal på tur. Ha med seg som mobil, ting som man, kanskje må man ha med det. Ja, det kjekt man skal dokumentere turen og sånn. Og så bare, det jo ingen lommer. Det en lomme, den sånn bak på rumpa, så den så liten, jeg vet ikke hva man har i den lomma.
Nøkkelen.
Ja.
Bilnøkkelen har du der.
Og det ikke plass
du, du skal ikke ha noe i lommene, for hvis du har noe i lommene, har du noen gang liksom, sittet i hockey med mobilen i lomma? Det går ikke. Har du noen gang hatt en liten sjokolade nær tissen når du jogger rundt i skaven? Da svetter du ihjel på tissen, og da kommer det tissesvettet på sjokoladen. Ikke interessert i det. Altså, du skal ikke ha lommer. Dette jo greia. Det er jo sånn du kan se om folk skiløpere eller ikke. Det på drikkebeltet. Ikke sant?
Ja.
Når du ser folk som jogger med drikkebelte eller som går på ski, det skiløpere.
Ja, men de gjør seg litt.
Vi er vant til å ha med oss ting, men vi har ikke lommer, så vi har drikkebelte. Eller nå det jo drikkesekk, jo det nye da. Så det grunnen til at det ikke er lommer. Og de som fyller opp lommene, jeg ser det på mils avstand.
Ja. Okay,
og der kommer det en smarting som kommer til å drite seg ut. Så fort han får på seg skia nå, så kommer han til å angre på at han har fylt
lommene. Jeg slår et slag for noe. En lomme. En frontlomme. Gi meg en frontlomme, så kan vi møtes på halvveien. En frontlomme, bøkka to. En. Mm. Men ok, da snekkebuksene. Okay.
Snekkebukser, ok. Nei, så det var lite lommer, det var det ene. Det andre jo at, jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men snekkebukser har jo sånne puter på knærne.
Ja, det ikke den Levis-varianten som har det, men jeg skjønner at de aller råste i klassen har det kanskje.
Ja.
Blåkleder-varianten.
Det er ganske digg å ha, for jeg kjøpte jo da sånne Møre Royal ved likeholdsfrie terrassebord med sånne riller.
Ja.
Har du noen gang prøvd å sette deg på kne på sånne riller? Liksom, vi snakker typ 60 timer på knærne, på sånne uten puter på knærne. Det, min gode mann, det oppskriften på vannblemmer på knærne. Så jeg, etter dag 1, begynte å gå rundt med skateboard. Altså, jeg hadde skibukse med skateboardbeskyttelse, knebeskytterne utenpå. Ikke sant? Så jeg hadde ingen lommer, så alt lå strødd utover. Så hadde jeg skibuksa mi, og så hadde jeg skateboardpads, og så etter hvert så tenkte jeg, faen så dumt, så... Jeg jo sånn, jeg driver stisykling også, vet du. Det er masse som tar meg i 40-årskrisa, men da,
alt
på stisykling, sant, så har jo da Sweet Protection har noen sånne supersmude sånne knebeskyttere som myke når du har dem på deg, og blir knallharde hvis du krasjer. Eller i hvert fall sa selgeren det. Jeg håper det stemmer.
Hva, altså, jeg skjønner ikke dette. Dette høres ut som lurer du. Altså, at de blir til et annet materiale i det de krasjer. Og hvordan altså, vet de at de krasjer? Jeg skjønner ikke.
Jeg vet ikke. Altså, når du sier det nå, tenker jeg sånn, jeg burde sjekke litt bedre, for det var god selger.
Null kildekritikk,
ja. Ja, den butikken er borte også. Det var sånn pop-up-stand.
Med de magiske knebeskytterne som blir harde. Er de tester? Du vil ikke teste heller. Altså, skal du ikke hele tiden si at du prøver å slå dem i bordet, sier du at det blir ikke harde? Nei, men de funker bare i real life setting.
Han prøvde å selge meg noe. Han prøvde å selge meg noen sykkelklær også, som jeg ikke så. Det var usynlig.
Utrolig lett på kroppen.
Så det hadde jeg da, så sto jeg her og så hadde jeg headset, ikke sant? Hørte jeg på podcast. Og så bare drillet jeg. Og drillet, og jeg fikk altså så teken på drilling at jeg ble drillo. Altså det var helt oppe og spelte på alt. Det ble ikke helt rett, men hvis du ser langt unna, så ser du ikke det, altså.
Nei, men det mange spørsmål her. Første her er umiddelbart, er drillo, det har ingenting med drillegenskapen altså å gjøre. Hvorfor heter
han?
For heter han drillo? Er det noen som noen gang har tatt opp det?
Jeg tenker at han drillet, det har jeg alltid tenkt, jeg vet ikke. Altså han drillet mye. Ja. Egen drilla Olsen, så ble det drillo da.
Ja, det er sånn drillpike-drille, jeg vet ikke, nå tråkker jeg på alle tær, og du sier at det ikke er menn.
Nei, men når du dribler liksom, Altså dribbling.
Altså det jeg kalte dribbling jo ikke det samme som å drille. Altså drille jo på 17. mai eller I garden. Altså det jo ikke drible jo noe helt annet.
Ja, men jeg kalte det for I Groruddalen så sa vi og han drilla liksom.
Ja, men det for at I Groruddalen så kan de ikke norsk så godt, hvertfall ikke på den tiden, men samme det her blir helt på siden. Ok, la oss gå tilbake til der vi var. Disse, hvorfor må du skru disse bordene? Hvorfor kan du ikke hamre som en vanlig snekker?
Vanlig snekker?
Nei, ikke det blikket der. Hva det for en så hovent blikk? Din fot, din gategutt. Hvordan våger du?
Det som å si, hvorfor kan du ikke skrive brev, sånn som alle andre? Hvorfor må du sende sms? Liksom bare sånn, herregud.
Nei, det så hovent, det ikke? Det ikke det så hovent.
Det det verste. Det det
verste. Ok, så spiken, ok, så når jeg ser et bygge hus med spikepistol, så det retro-sikker, det.
Du sa ikke spikepistol, du sa hamre, sa du. Men skal jeg si deg hva jeg hører her, Hanso? Jeg hører en mann midt I 30-årene, som mye eldre egentlig. Du er gammel. Hamre.
Det sant. Ja, men jeg har... For vet du, snakket vi om når vi begynte med et prosjekt her, så tenkte jeg sånn, hvorfor det sånn du har via livet ditt til andre ting da, så du mye flinkere på andre ting så burde du overlate til de som har via livet sitt som ordentlig gode på faget altså håndverkere som dritt av flinke overlate dette til dem så dette blir skikkelig bra og så kan du har du tiden din så du kan løpe I skaven eller reise rundt og gjøre de ting du driver med men så merker jeg at du har jo du finner en genuin indre glede altså det din form for terror. Dette en ny form for meditasjon for deg og du hadde jo lurt mer enn folk du hadde med han der han som ikke løper I skreven selv
jeg jo jeg må jo ha litt hjelp til å starte for jeg kan det jo ikke og så har jeg da vært jeg jo kjent med mange folk som mye flinkere enn meg som ikke født med ti herder
ja
Ja. Ikke sant? Så jeg fikk jo litt hjelp I starten der til å bare komme ut rett. Så Morten Eide Pedersen, han hjalp meg litt rann I starten, ikke sant? Det to gode naboer, vil jeg ikke si det, for han ikke nabo, men han god. Og jeg var ikke så god, så det var en god mann, og så var det meg. Vi var ikke naboer. Men han hjalp meg med å komme I gang, og så det jeg glad I, det jo å skape noe. Det tror jeg du kjenner deg igjen I, bare at du vet ikke at du glad I å bygge platting. Før du har begynt med det, men jeg vet at du glad I å skape, og mekanismene bak til å skape noe, om det platting eller noe annet, de helt like. Vet du, når jeg sto der og skapte den plattingen, ikke alene, for jeg hadde jo da hjelp på Morten for eksempel, I starten, men så, det å drive et sånt prosjekt, fy faen, hvor stolt jeg. Altså, jeg er oppriktig, dette er ikke noe snikskrytt, Dette her offentlig skryting av noe jeg dritstolt av, hvor folk kan komme. Jeg trenger ikke å kjøpe billett, for jeg interessert av folk kan komme og se på. Du kan bare gå inn I hagen min, det åpent for beskuelse. Helst ikke når jeg står og griller, for at jeg griller så dårlig. Men utom det, bare kom. Når som helst skal du få en kopp kaffe, kan du sette deg ned på plattingen. Og jeg har bygget platting, så så mye sitteplass, vet du. For jeg bygde med sånn trinn og greier.
Du må ta med seg sin egen padding, da, så ikke de får vondt I knærne.
Ja, de kan sitte på rumpa, da.
Ja, ok.
Og der har, med fare for å tråkke på noen, der har de fleste litt padding.
Ja, det er riktig. Ok. Men I dag har vi jo en bra episode på gang. Vi venter på dagens gjest. Skal vi kan introdusere han litt, fordi jeg ble litt overrasket her når vi skulle snakke om det. Du hadde en idé til en gjest, og så sa du at du vet nøyaktig hvem du skal ha. Det en nydelig bra person, en fyr du kjenner godt. Og så sier du navnet, altså Lars Jung. Og så må jeg innrømme, ikke til forklarelse for dagens gjest, for jeg tror han høres ut som en fantastisk bra mann, men jeg visste ikke helt hvem det var. Så jeg var sånn, ja, ok, det høres jo lovet ut, men du må nesten fortelle mer. Og så har du jo da fortalt litt at han hørte så svensk ut, det hørte jeg på navnet. Det noen Jung, den der L-J-den, den ikke norsk, den veldig få Norge som har den kombinasjonen
I starten av navnet sitt. Det stemmer nok. Jeg kommer ikke på noen I hvert fall. Men nei, Lars Jung, det altså en nydelig mann. Jeg ble kjent med Lars Jung gjennom skisporet. Han studerte I Meråker, jeg var I Meråker, og så ble vi kjent. Det som med Lars da, at han har altså noen personlige egenskaper som gjør at han I et hvilken som helst miljø en positiv bidragsyter. Han gjør alle rundt seg gode. Og jeg interessert å høre om han gjør det bevisst, eller om det bare sånn han fordi at han, altså Lars Jung, han har vært med det norske sprintlandslaget, og var en del, ja, han var en del av vårt lag, men han var ikke kvalifisert som løper, og han var heller ikke norsk statsborger, men han... Men han var en del av det laget, rett og slett, og han hadde en slags kulturrolle. Og det var det mest naturlige I hele verden at han var der. Og han gjorde altså så mye bra for oss, og for meg, og for det laget. Men så jeg veldig spent på å høre om han noensinne hadde en sånn definert oppgave, eller om han bare ble integrert som...
Han fikk jo lønn for et eller annet. Altså, de må jo være noen krav.
Vet du, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om han fikk lønn eller ikke. Det vet jeg ikke. Men jeg vet at han var med oss til Ramsau, han var med oss til Beitostølen, han var med oss på samlinger, han var en del av gjengen, og han trente med oss, selv om han sportslig sett kanskje ikke var kvalifisert, men det var det ingen som brydde seg om, fordi at han var overkvalifisert når det kom til å skape kultur. Og I ettertid så har han jo da jobbet, det kan han fortelle om selv, da. Men han jobbet med utøvere og gjør det fortsatt. Ikke nødvendigvis I kulturrollen nå, nå jobber han mer teknisk på prestasjonsanalyser, og spesielt innenfor teknikk, så vidt jeg vet. Men jeg mener at han har aller mest å bidra med på det mellommenneskelige og på kultursiden. Så, ja.
Det blir bra å få på, for at vi, det har skjedd, jeg vet ikke, jeg bare gikk inn rett før podden her nå, gå hjem på NRK, og så nå.no. Og så bare står det opp her at Frida Karlsson og Maja Dahlqvist hopper ut av landslaget. Linn Svan skal jo ikke gjøre på hva det som foregår. Den svenske leieren I ferd med å falle sammen. Svenskene som ligger så I posisjon på kvinnesiden. Hva det som foregår? Det må kanskje han vet. Han, som, han jobber vel nå I svensk olympiske kommitté, gjør han ikke det? Eller har vært I et eller annet?
Ja, her jeg litt ute på tynn is, da, men jeg tror han har stilling på, gjennom den svenske olympiske kommitté på SOK, som det heter der borte. Sok, det riktig Men det må hun svare på selv Men jeg så det samme, Frida Karlsson ut Maja Dahlqvist ut Nå har jo de en sånn liten beef Har ikke det de, så jeg ville overraske meg litt Nei, jeg bare så et eller annet om at De hadde kranglet litt oppe I en sprinter okay. Oppe I bruksvallerne her Og at Maja Dahlqvist var drittlei Frida Karlsson Og, og vice versa Men
Så tabloiden
det kan jo hende at...
jeg tror de var... Jeg har nemlig fått et inntrykk av at de roomies, jeg, når de på tur. Så jeg, mitt inntrykk, når jeg så det, tenkte jeg sånn, ja, nå skal de starte sitt eget lag sammen. Og det gir jo mening på et vis. Hvis du først skal... Eller, de kan jo kjøre soloopplegg, det vel noen som har klart det, men...
Nei, men I hvert fall, det blir I hvert fall spennende. Jeg vet jo ikke. Vi burde jo... hvis vi har noen svenske lyttere, så send gjerne en melding til Svan... Dahlqvist eller Karlsson da, for at vi prøver å sende meldinger men jeg tror kanskje at abonnementet mitt nok sånn begrenset til Norge for jeg får ikke noe svar Kalla for eksempel tror jeg ikke får noe svar jeg har prøvd å til og med sende brev
ja, Kalla vi har jo ikke prøvd så hardt på så mange steder men vi har jo en god må ha en shoutout til Jonathan Sten som har hjulpet oss I kontakt med litt ulike svensker han har til og med det jo en feil
veldig dumt og Det var dumt å oute de spionene vi har da.
Ja, det riktig, når vi hadde aldri på å se igjen selvfølgelig Nei, Han en nydelig mann Jonathan en nydelig mann, så han på prinsipielt grunnlag og vi hyller han, men han har til og med knyttet redaksjonen I kontakt med Nils van der Poel, som vi I redaksjonen ikke har fulgt opp, så det utrolig svagt nå
Det visste jeg ikke, men hadde jeg visst det da hadde, det der, da hadde jeg ikke drillet Nei. Da hadde jeg ringt van der Poel med en eneste gang og så for at da hadde jeg ikke drillet noe og jeg ganske sikker på at han ikke driller så mye heller, han driller jo en del på isen
Han driller på nei, det ikke det, han driller ikke en del på isen han driller en del på sykkelsetet, det jo det som det fascinerende med fyren, han bare sykler jo men han vinner OL-gull av det
like. Verdens raskeste skøyteløper på sykkelen
verdens beste skøyteløpende syklist det det han
Det tenkte jeg den duatlonen da, da skulle Blumenfeld fått jobba litt faktisk
Ja, den frisk sykkel og skøyteløper Men tenk deg han på temposykkel Hvis han hadde stilt opp I svensk mesterskap I temposykkel I Norge hadde vi han, hva heter han? Reidar Borgersen Som var en gammel skøyteløper Som altså syklet tempo som ingen andre Jeg vet ikke hvor mange NM-guld I tempoen har Men det ikke få
Men nå skal jeg si deg noe annet fun fact I og med at vi liksom Vi har sladda helt ut Nå skal jeg si deg en annen ting Vet du, Blumenfeldt tok jo olympisk gull.
Ja, ja, Hill.
Han burde jo for så vidt, han, det, hele den gjengen der. Men i dag hørte jeg noe interessant. I løpet av det sykkelrittet der nede, vet du hvor mange ganger Blumenfeldt var oppe på 1000 watt?
Nei, 1000 watt, det vel sidesykkel.
40? Nei. 40 ganger? Rykka 40 ganger opp til 1000 watt, det hørte du i dag. Jeg kødder ikke. Og det, jeg vil påstå at det ganske sikre kilder som
ja, det sa det. Kan, det, det, kan det, sånn. Det høres ut som det. Det var interessant å se hvordan han hadde hevdet seg temporitt mot de beste norske sykkelryttere. Altså, hvis han hadde deltatt i NM i tempo, bare, det, hadde ikke det vært gøy å se? Jeg tror Agnan hadde vært helt der oppe. Altså. Fordi det liksom en sånn...
Helt der oppe? Gutta løper jo mila på under 30 etter å ha svømt og syklet. Altså... Det liksom, det Henrik nivå på det greiene der, da. Henrik Ingebrigtsen nivå. Ja, så det bra. Ja, ja. Men vet du, nå skal du få en god nyhet.
Okay.
Lars Jung på vei inn i studiet.
Yes. Skulle vi spille en liten hilsen til Coop her etter podden, men Øystein, han klarte ikke å rømme studio raskt nok, så her sitter jeg alene. Men som sagt, det jo bare en shoutout til våre gode venner i Coop, som lager en rå kaffe. Jeg sitter her, jeg drikker siste slatt av Kenyasen, og så hopper vi bare tilbake. Det altså så lugnt og god stemning med Lars. Fin fyr. Fin fyr.
What a wonderful world. Och det här det är typ mitt största ögonblick och så håller jag på att missa det. Det är som att vara sent till födseln, vet du.
Det går inte. Det går annars. Det är helt diska. Är det bra med dig?
Det är jättebra. Jag har precis checkat in på Bosön. Du vet lite Olympiatoppen fast i Sverige då.
Ja,
ja, ja. Jag ska bo här med en person jag aldrig har träffat för och han har inte kommit. Så att det kan vara att jag kanske måste göra ett litet break och säga hej och återvända till podden lite senare.
Nej, då kan du ta med in i podden. Det ju,
han är snowboardtränare enligt de papper jag har. Det är ju intressant. Det är ju lite annan kultur än den vi är van kanske. Ja, du är ju lite åt det hållet kanske, men ja.
Ja, tack som du säger det. Jag var en gång, jag kan nog by på den historien. Jag sitter med er liksom gått igång. Det är ju då Valsenalles, där ligger ju då svenske laget og trener i høyden, norske laget ligger der, russerne pleide å ligge der, og mange andre. Stort sett egentlig alle italienske små unger som står på slalom også, når jeg tenker meg om. Men da var det en gang jeg skulle ned og spise lunsj, før vi skulle ut på andre økt, og da ble jeg stoppet i døra av kellneren og sa at no snowboarders, only for cross-country skiers.
Nei, det sergebuksene som ikke spilte den så god der. Akkurat den
situasjonen. Så det vet ikke. Men jeg tok det som et kompliment, så jeg gikk og kjøpte meg en burger. Jeg på utsiden tenkte, det var dritig for meg da.
Det en veldig burger. Kompliment.
Ja, det kompliment.
Det er
Lars, det jo glede å ha deg på da. Vi har introdusert deg litt før du kom på nå, så hørte jeg litt om bakgrunnen deres da. Men vi får høre fra deg da. Hvordan kjenner du Øystein?
Ja, vi känner varandra sen. Jag bodde i Norge i en period på 3 år. Och jag träffade Øystein första gången där på sommarskidskolan i Meråker. Det var första gången vi träffas. Och sen så träffas vi en hel del via norska sprintlaget när Øystein var med där också. Fick jag äran att gästa under tveksamma former i 2 års tid kan man väl säga. Så då gick vi mycket. Då var vi till och med, bodde vi till och med på samma rum då. Så det var tider.
Ja, ja, men det här för här ja, vi prövade ju att komma till bunds. Jag frågade Øystein, ja, men vad gjorde han? Vad gjorde han med norska landslaget? Vad gjorde den svensken? Vad föregick liksom? Var han en spion på insidan? Var han? Och så sa Øystein, nej, han bidrog alltså så inmari till kulturen där, men jag är lite osäker på vad är lite osäker på vad egentligen funktionen var. Får höra det då. Vad var rollen?
Jo, så här var det. Det här han började ju med att jag spelade gitarr och sjöng på ett bröllop till Øyvind Sandbakk. Han har ni säkert känner ni säkert till. Och han var ju lite då i Olympiatoppen i Norge och han ville ge tillbaka någonting fint som ett tack för att jag hade bidragit så på hans bröllop då. Och då hade han lite olika alternativ och ett alternativ det var att lyfta på luren till Ulf Morten Øvne som var sprinttränare då till sprintgutta i Norge och fråga ska vi inte göra någon grej på Beitostølen på säsongsöppningen där. någon grej som liksom välter media och som riktar all fokus mot de här sex grabbarna i sprintkutta istället för att det blir skidskytte eller vad det nu skulle vara som konkurrerade om mediauppmärksamheten. Jo, tyckte jag, Ulf, det blir ju en jättebra grej. Så det var ju så jag kom in i sprintlaget med det tveksamma uppdraget om att skapa uppståndelse är ett negativt ord, men någon form av show eller någonting där på bait och stören som då låg ett halvår fram i tiden. Så jag fick ju vara med i Ramsau i augusti och Livigno i september. Det var ett bra samlingsupplägg, alltså. Det var inte dåligt. Och under de här månaderna så växte den här idén fram om att göra en parodi på svenska sprintlaget som hade gått från stora höjder till en djup dal, och nu var det Norge som var överst på tronen då. Så då passar jag bra i rollen också då, som en förbipasserad svensk.
Ja, för det Lars snackar om nu då, det ligger väl faktiskt. Det är jag helt säker på ligger ute på YouTube. Det är väldigt flaut, så jag vill helst inte att folk går in och söker upp. Men då är det alltså det är mig och Børre Næss och Hattestad och Jon Christian Dahl och en haug av folk som synger och danser i kondomdress föran ett fulltalet norsk pressekorps. Och det var på den tiden så hade vi alltså så mycket moro. Det var, herregud, jag husker, den samlingen du snackar om i Ramsau, sedan det är inne på YouTube allerede, så kan du gott googla upp en video som heter Glørsen Goes Old in Ramsau, och det är alltså en video som är av Anders Glørsen, för han av eller jag husker inte vad det var han tappade, men han tappade ett land som gjorde att han måste klippa sig. Och han måste alltså klippa sig sån munkesveis. Så han klippte sig inne på Ramsau, så klippte han då alltså av allt håret upp på toppen som på sån monstermåne. Och så det är alltså det sjukaste, och när vi då jogga, det gjorde vi på en träningsvekt, och så när vi då jogga hem så traff vi ju folk, liksom vi hade bara överkropp. Han var alltså så nu är du i gang.
Här är det. Här är det.
Men så sa Glørsen att han hade lyst til å klippe seg. Vi vil ikke klippe den sveisen Glørsen har veldig lyst på. Så da gjør vi det. Vi tar jævlig ansvar, og Glørsen gleder seg om bilen min.
Takk bra, Glørsen. Det kjennes helt jævlig.
Dette var en ond Anders Glørsen.
Han så litt eldre ut 5 minutter efter den videoen var gjort.
Ja, vi skjønner hvor dette bærer.
Nei, ta så spor til slutten, for du skal få høre på latteren. Altså, det er helt...
altså. Og der ser du som seg selv. Jeg ser han litt mer ut som seg selv i dag.
Ja, og når vi da jogga hjem, så traff vi jo en del par. Hvor da... Det var noen damer som hadde en mann som hadde samme sveis som Anders, men ingen hadde lik overkropp. Anders full av muskler, og den sveisen som passer best en mann 70, med fare for å tråkke på noen.
Altså, den sveisen jeg snakker om er at du har det håret i sånn krans rundt, du bare skaller deg på toppen, det er det som de som hører på. Jeg skjønner, dette her blir jo, er jo veldig en intern humorfest, og det er sånn det skal være, men jeg hang meg opp i en ting som du sa i sted. Du sa at du, nå fikk vi litt svaret da på hva som var rollen her, den egentlige rollen. Men du var jo med mye lenger, var det ikke det, Lars? Det var ikke sånn at det stoppet ikke etter det stuntet her.
Nej, jag fick ju en specialinbjudan till Mallorca året efter också, vill jag minnas. Det var ju också en rolig samling. Så det var väl ett gästspel. Och så tror jag vi var i Orsa Grönklitt en sväng också. Så jag fick ju vara med lite mer runt laget också. Efter mitt stora uppdrag där då. Och det var ju otroligt kul, uppdraget, och även att få vara med lite efteråt. Det var ju ett fantastiskt gäng. Där snackar vi bra stämning. Där snackar vi glädje. Där snackar vi kultur.
Men Øystein har en hypotes. Ta för att få höra din hypotes, Øystein, om vad som egentligen föregick här.
Vad då?
Nej, du sa att grunden, den egentliga grunden till att Lars, du alltså Øystein sa ju så där, kan jag säga skryten. Det var skryt av dig, Lars, men Øystein sa att Lars Sand er så sinnssykt god på å bygge de rundt seg opp, og så god på å bygge god kultur i et lag, at Øystein sa at jeg tror Lars hadde sin jobb, var å skape god kultur i laget, og det fikk han til.
Ja, eller altså det jeg opplever da, Lars, at du har en egen evne til å spille folk rundt deg jævlig gode. Og nå kommer snowboardtreneren inn døra, det veldig hyggelig, men det går fint.
Helsa. Tjena, Kalle. Jeg sitter og spiller en podcast her. Ja. Men det lugnt, støka på.
Så fortsett med å hilse på Kalle, og så be om å være stille, du, Lars, det veldig ordentlig.
Ja, det lugnt.
Unnskyld. Ja, ok. Ja, det går fint. Nei, det som jeg sa, Lars, var at jeg opplever at du har en egen evne til å spille folk rundt deg innmari god. Og så da har jeg lurt på om det noe som faller deg naturlig, eller om det noe du gjør bevisst.
Nej, det är ju ingenting som är som jag tänker på så. Det tror jag inte. Man bara är som man är någonstans. Och jag tror ju inte att Ulf Morten, ja i och för sig, har man hört mig spela och sjunga gitarr så kanske man kan ifrågasätta vad mitt egentliga uppdrag var på plats där. Då. Men just det där är ju ingenting som jag tänker på, utan det är ju bara sånt som man är som person.
Ja, för att jag upplever i alla fall att selv om kanske inte jag helt klart att definiera vilken roll du hade, så var jag väldigt glad för att du var der, og jeg sa det til Hans Olav, at jeg så på det som det mest naturlige tingen i verden, at du var med oss på samlingene, og jeg veldig glad for at du gjorde det, fordi at du bygde, jeg opplever at du i aller høyeste grad var med og bygde den kulturen som vi faktisk hadde, da. Og selv om det var veldig mye fjas, og selv om det var veldig mye moro, så var det jo veldig seriøst i tillegg, og jeg opplever at du i aller høyeste grad var med på å bidra til akkurat det, da. Og du hadde veldig fin måte å balansere det der kompisgreiene på, og når vi skulle være seriøse, så for eksempel på treningene, så selv om du da sportsutsett kanskje var den som var, hadde lavest nivå, så hadde du likt fokus som resten av oss. Det var ikke noe spørsmål om du skulle være med eller ikke. Det var helt naturlig at du var en del av egen.
Ja, det er kul at du opplevde det så. Det kjennes jo fantastisk å høre. Men det er jo som sagt ingenting jeg tenkte på da, alls överhuvudtaget. Och idag är man väl kanske lite mer bevisst runt sådana där delar som är viktiga i en grupp för att man jobbar med det som ledare på ett annat sätt ändå. Men jag tror ju glädjen är otroligt viktigt i det man håller på med. Det är ju liksom det centrala som jag ser i processen. Det är ju lätt, alltså vi pratar ju mycket om professionalism och insats och attityd, och det blir ju lätt en negativ aggressiv klang på det, men man får ju inte glömma glädjen, alltså den är ju, och de här utesluter ju inte varann heller, du behöver inte vara oseriös för att vara glad, utan jag tror att den kombinationen är jätteviktig egentligen, och för att det är ju, ja men dels så tillbringar man otroligt mycket tid med varann, så att man måste ju trivas, och det är ju inte bara glass och ballonger och bli bäst i världen heller, det är ju en ganska tuff resa, så kan man liksom omge sig med personer som man mår bra med, som gör att det är roligt att komma på jobb, så är ju det otroligt viktigt, tror jag, i längden.
Men du har ju då haft äran av att, alltså du jobbar ju nu i SOK, och du jobbar inte nödvändigtvis direkt med kultur, det du jobbar med är väl sånt mer prestationsanalyser och teknik, är det riktigt att förstå?
Det är ju mitt gamla jobb, jag jobbar ju som landslagstränare i Sverige nu sedan 2 år tillbaka.
Oh. Ja. Så.
Bra research.
Ingen research, så det har jag inte tänkt på det. Okej, okay. Ja, då skjønner jeg. Men då är ju, då har jag två spørsmål. Det ene är ju, vad är den största forskjellen på norske laget och svenske laget, hvis det finns någon forskjell der sånn? Det er det ene, og det andre, spørsmålet jeg har, det leste jeg på nettet rett før jeg logget på her i dag, så det vet du sikkert. Men du kan ta det første først.
Om det er noen skillnad, ja, altså, jeg har ikke vært med jättemycket i norska laget, og den innblikk jeg har i Norge, det er jo fremst via Eris Sprintgutta, og det upplevde jeg som en väldigt unik grupp. Dels för att den var extremt framgångsrik, och att den var extremt familjär på något vis. Så det fanns väl en skillnad i det, men rent träningsfilosofi och sådär så tror jag vi ligger ganska nära varandra. Det känns som att vi gör ungefär samma sak. Vi har ett ganska ungt lag nu i Sverige som är på väg upp och fram, så att det blir ju en liten annan kultur när det är yngre individer på laget också, men inte så jättestora skillnader, tror jag inte.
Ja. Nej.
Men bare så, du er landslagstrener for herrene, svenske langrennsherrene.
Ja, precis. Sen 2 år tillbaka, precis.
Ja, ja, det är för fan så dålig research. Det är ju en av våra svagaste. Men det är jättespännande. Det är du passar ju perfekt. Det gör dig ju inte någon mindre perfekt fit för den här podcasten här då. Så du nå med William Porro med och Co som det är du som du har ansvar för.
Ja.
Men hur har du jobbat de sista åren då Lars? Alltså de sista 2 åren har ju varit med undantag av William, og med unntak av Kalle i Falun i fjor, så har det jo vært, i hvert fall på distansesiden, dårlig Jens har vondt i ryggen. Jens har jo kjempepotensial med vondt i ryggen, og da er det jo hjelper ikke med godt potensiale. Hvordan har det påvirket stemningen i gruppa?
Det er klart det er påfrestende. Det er jo en resultatbransje. Hur man vrider og vender på det, så er jo resultat viktigt. Det er jo det er ikke nødvendigvis så at vi som jobber nærmest åkerne värdera resultat så mycket. I en uttagningsprocess så är det självklart. Det måste ju resultat räknas. Men annars så är det ju kanske inte vi som trycker på därifrån. Jag brukar säga att vi kräver ju liksom, ja, men professionalismen, insatsen och attityden. Att det är det vi jobbar med. För det kan vi påverka. Resultaten, det blir ju en konsekvens av det någonstans. Och så är det lite beroende av vad andra gör. Och så att för oss är inte resultatet kanske huvudfokus. Vi som jobbar med dem. Men det är ju klart att det påverkar för att det är ju mycket fokus från allmänheten runt det. Och det är helt naturligt. Alltså, det är klart att medaljer eller framgångar, det skapar ju exponering och det skapar sponsorer som skapar förutsättningar att jag kan ha ett jobb. Så det är klart att resultaten är viktiga och det känns ju på. Men jag tror mest för grabbarna så är det nog mer att man är frustrerad runt att man själv inte når sin nivå. Jag tror inte man tänker så mycket att man inte når upp till vad svenska tittare eller följare vill och tycker och tänker att man ska nå.
Den naturliga ledaren, då måste du arrestera mig om det är fel, men den naturliga ledaren i den svenska troppen, slik jag ser det, är ju Kalle, utan tvil. Men han har ju underpresterat de sista åren. Hur påverkar det att kaptenen underpresterar? Hur på något sätt tacklar Kalle det in mot resten av gängen i förhåll till att bygga detta laget som du pratar om då?
Ja, en bra fråga. Kalle är ju unik som person på det viset att han har ju liksom inte... Han släpper ju ett dåligt resultat på ett helt otroligt sätt. Han är ju som en gås, det rinner ju av han på en gång liksom. Och sen är han samma goda, glada Kalle. Och det kanske bor en utmaning i det också för att kunna ta nästa steg någonstans. Men jag tycker ju inte att det påverkar han så mycket in emot gruppen. Utan alla är ju väldigt överens om att Kalle är viktig för gruppen. Att han har ett stort, en stor roll både socialt men också sportsligt. Så är det. Sen är det klart att Kalle har ju blivit kulturbärare eller ledare lite ofrivilligt kanske. Det kanske inte är en roll som han själv hade valt, utan det har ju blivit så för att han är den som hänger kvar från den här lite mer framgångsrika generationen då. Så att han har väl fått bura den en del på sina axlar och haft en del förväntningar på sig som kanske inte alltid är jättelätt så. Men jag upplever ju inte att det har någon negativ inverkan på gruppen, inte alls. Det tycker jag inte, utan Kalle är jättebra för gruppen.
Och jag läste jag lurer på om det var idag. Jag läste att Kalle skulle satsa i 5 år till mot ja, VM i Falun.
Det läste jag också, eller säga. Det kom lite oväntat. Han var ju uppe på, han är ju lite impulsiv och han var ju på plats där när Falun fick sitt mästerskap på scenen med en mikrofon framför sig. Och vad passar väl bättre då? Än att säga 5 år till. Jajamän.
Nej, jag ska fan bara stå med lite blåbärssoppa jag i målområdet hvis han går, det är imponerande i så fall.
Det tycker du ska göra. Det är ju få personer som får så mycket skit som Kalle, men han är ju otroligt bra på att hantera det på något vis, tycker jag. Och det är ju oförtjänt väldigt, väldigt många gånger. Men han är stor i det, tycker jag. Han tar det bra. Så jag måste säga att jag är imponerad av Kalle där, för att han har ju blivit väldigt ifrågasatt under ganska många år egentligen.
Ja, i kämpa han blev hypad upp som den nya stjärneskuddet och det, han tog ju lite den rollen själv. Han var ju ganska fram på om att han ska ta Northug av toppen av pallen och det var ju måte på, så han fyrte lite upp under det själv och så leverte. Alltså det är klart, när du ska snacka som Zlatan så bör du ju helst leverera som Zlatan, och hvis man inte gör det så är det ju lite då. Men jag är helt enig med dig. Jättehöga tankar om Kalle, och Kalle, vi har ju haft Kalle på i podden här för börjar bli en stund sedan då. Men det jag syns att du spörde om Kalle där, det är så många som oavhängiga av varandra har sagt till mig att Kalle er den som på en måte har det best, de beste fysiske forutsetningene til å bli verdens beste skiløper av de har sett. Da. Sånn, motoren og styrken og liksom alt. Han har liksom den perfekte skikroppen. Men så klarer han liksom ikke å... Han har, aldri, han har jo vært i perioder den beste i verden, men han har aldri vært den beste når det gjelder. Hva er det som hindrer Kalle, slik du ser det?
Vilken svår fråga. Til å börja med så är jag ju helt enig att det är ju en fantastisk kapacitet som bor i den där kroppen. Han har ju egentligen allting. Vi pratade faktiskt om det i bilen på vägen hit och han har ju liksom allt. Han har ju snabbheten, han har styrkan, han har uthålligheten. Men det är ju, utmaningen är ju för han liksom att sätta ihop det till en helhet. Utmaningen är att kunna filtrera vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Det är klart att där finns det en utmaning. Det tror jag.
Ja, altså
vi hadde jo kallet på da, med fare for å snakke meg selv opp i nivå da, opp til Kalles nivå, det har jeg ikke lyst til å gjøre, men allikevel så har jeg lyst til å dra parallellen mellom meg og Kalle, for jeg kjenner meg veldig godt igjen i den typen utøver Kalle er. På sitt beste fantastisk, og på sitt under pari så er det veldig mange som går enten fortere eller like fort da. Og Kalle også er jo en sånn fyr som nesten uansett er i form på sommeren. Lave skuldre, fullt svar fra underlaget og kan banke på. Jeg mener jo at når Kalle er på sitt aller, aller beste, så er det nesten ingen i verden som har nivået hans inne. Utfordringen er jo å være på sitt aller beste. Han sa jo til oss at han prøvde også å bremse den formen. Og han lyktes vel kanskje ikke så veldig bra med det egentlig, men samtidig, han viser jo når han kommer til fallet nå, da blir han fadet med, da kommer han på pallen. Så fyren har jo alt som skal til, det er jo... Og som du sier, han får mye drit, men han tar seg ikke så immer i nærhet, i hvert fall ikke ut av det. Han kunne jo suttra mer om at han gjør det.
Nei, men det kjennes som at det rinner av han. Sen er det klart at det er sikkert litt roligt for noen, egentlig. Och kanske mer frustrerande för oss som jobbar med han, som ser att han har bra värderingar som gör, och gör ett bra jobb och liksom att det blir mycket oförtjänt på det viset. Då. Men jag är ändå positiv till Kalle. Jag tror att det som är liksom hans... Han behöver ju inte så jäkla mycket så blir han väldigt bra. Alltså kan man få några veckor i kontinuerlig träning då händer det grejer. Och det är ju en helt unik person på det viset också. Men när han ändå ser 5 år framåt, då borde väl någon av de där 5 åren borde vi kunna bli några veckor på rad. Det räcker ju. Det räcker ganska långt.
Jag husker fortsatt Kalle hade ett par helger, världscuphelger i sån 2017-2018, alltså Lillehammer bland annat. Men alltså han bara lekte med resten av verden. Han var så sinnssykt litt sånn, nå er det snakkestemning, nå er det Kalle, nå er det Kalle Halvarsson som bare tar over herfra ut. Men så gikk det liksom en helg til Davos, og så bare var han tilbake på den 15. plass, liksom. Så det var... Ja, ja. Men det er jo noen skikkelig stjerneskudd. Sorry?
Nei, han er svårlest. Det er vel en bra sammenfatning. Hadde man vetat hvilken knapp man skulle trykke på, hadde man jo trykt på den flere ganger, men det er ikke helt, ikke så enkelt alltid.
Men han, William Poromaa, altså vi må jo snakke litt om de unge og Jens Burman. Altså det er jo, altså ja, i Beijing, William Poromaa leverer jo også altså innmari varene. Det, jeg synes det var kjempegøy, gøy for Sverige og gøy for han. Der, altså hvor mange år, eller hvor langt, altså er det i år vi får se William Poromaa vinne et verdenscuprenn, og kanskje og vinne flere?
Ja, det er ingen självklarhet at man studsar som han har gjort år, från år till år till år, og blir bättre och bättre och bättre, förr eller senare så kommer det stabilisera sig. Skulle det vara i år han inte tar den där stora utvecklingssteget så är det ju egentligen inte så förvånande, tänker jag. För att det är ju det som är förvånande är ju någonstans att han har tagit sådana kliv som han har gjort på så kort tid. Så att jag är väl försiktig med att tänka för mycket i de banorna. Men samtidigt så vet man ju inte. Men han har ju överbevisat mig många gånger och presterat bättre än vad jag har kunnat drömt och trott. Så att man vet aldrig. Och han är ju en väldigt speciell och väldigt spännande individ, tycker jag, på tema det här liksom att vara bäst när det gäller. Det känns som att han, ja, det är lite svårt att sätta fingret på det där. Du har säkert också varit borta i det där just några gånger, liksom att vissa aktiva har, ja men de kräver det här lilla extra för att bli stimulerade, för att liksom komma upp och nå sitt yttersta nivå. Och de är ju också ofta lite bättre när det blir lite extra. Man får lite extra stimulans av ett mästerskap eller av en viktig tävling. William är definitivt en sån. Och utmaningen om man vänder på det är väl någonstans att se till att det blir bra kvalitet på det som inte är lika skarpt eller lika stimulerande. Det vill säga det stora jobbet, det vardagliga jobbet.
Är inte det att dra en parallell till för exempel Finn Hågen Krog eller Jon Christian Dahl?
Jon Christian Dahl är den första som kommer upp i mitt huvud liksom, från, med lite samma personlighetsdrag också.
Ja, Jon Christian Dahl, det. Vi må ikke begynne å gå på noen flere personlige historier nå, for at jeg orker ikke å få faren til Jon Christian Dahl på plattingen utenfor hos meg med balltreet sitt. Det orker jeg ikke. Det blir for mye.
Nei, vi skal slippe.
Men vi må snakke om en annen ting her da. Rett før vi skal spille podden nå, så fyrer jeg opp på nettavisen her, og så ser jeg at det står at Frida Karlsson og Maja Dahlqvist nå skal ut av det svenske landslaget. Linn Svan sa jo tidligere i våres at hun ikke skal være på landslag. Hva skjer nå? Nå altså, de svenske damerne, det var jo liksom, de har jo hatt enorm framgang, og har jo på en måte, det de som skal ta over langrennssporten nå. Men nå virker det å være litt sånn oppe i luft her. Få høre det fra du på innsiden, da. Hva er det som foregår?
Ja, det er vel, det er jo tråkigt såklart, jättetråkigt. Men hela grejen med en träningsgrupp er vel någonstans at man skal tro at det här är det bästa för mig för att utvecklas. Annars är det ingen vits att man är i träningsgruppen. Så på det viset så är det väl ett naturligt beslut om de känner som de känner. Men det som är tråkigt är att de inte känner att det finns den bästa förutsättningen för dem att utvecklas i landslaget. Så är det. Så det är ju ett nederlag. Men vad det beror på, det får du nästan fråga dem. Jag vet faktiskt inte. Jag jobbar ju med herrarna och har ju delvis information i det här. Men jag har inte allt heller, så det känns lite obehagligt att sitta och spekulera allt för mycket.
Det som är skummelt med det och som är, jag tror kanske är den största utmaningen. Alltså jag är inte nog rädd för att de jentene på lag får trent gott, och jag tror heller inte att det är något farligt för de som står utanför. Men det som är skummelt är när man då ska ut på dessa turerna, när man blir liggande på mästerskap och blir liggande och ska prestera som en grupp och inte ha på något sätt upparbetat nok tillit internt til å så gi hverandre det rommet man trenger for å prestere, og da blir det oss og dem og oss, og det kan jo bli en utfordring som på sikt kan bli krevende. Jeg helt sikker på at dere har gode folk til å løse det, men jeg også ganske trygg på at dere bør ta tak i det før det blir mesterskap.
Jo, det er klart det finnes en utmaning i det, og jeg mener vi har ju ofta lyft det som en styrka att vi tränar tillsammans i till exempel stafettsammanhang, att vi har ett lag på ett annat sätt än kanske Ryssland till exempel, som har sina träningsgrupper och sen som samlas till ett landslag. Liksom det är klart att det bor en styrka i det, och det är ju synd då, om vi skulle tappa det. Nu tror jag väl ändå att det är ju under fredliga former så att säga. Alltså, de är ju välkomna tillbaka såklart när det blir tävlingar, så att jag tror, jag ser ju utmaningen med det precis som du säger, men jag tror att i vinter så tror jag i varje fall inte att det är någon bekymmer.
Sedan vi är inne på utmaningarna, en ting är ju liksom svenska damlaget. Vi kan ju säga si det norska damlaget har någon utmaningar, men så har det ju langrennssporten och FIS och verdenscupmodellen så som man är idag då. Alltså vi har VM planerat i Slovenien. Den bästa slovenske löparen på damsidan de senaste åren, Ann-Marie Lampec, hon väljer då och gå över till skiskyting rätt för det VM på hemmabanan. Hur är liksom stämningen i Sverige runt världscupen i langrenn och framtiden för världscupen som vi känner idag?
Det blir ju inget bra tecken när Lampert skriver åt sidan. Det blir ju obegripligt, och vi hade ju lite samma sak med Hanna Kolb, var väl en sån åkare året eller om det var 2 år innan Oberstdorf VM, så det är klart att det ger ju lite dåliga vibbar. Känslan är ju ändå att det är väldigt, i Sverige så är det väldigt populärt med världscupen just nu. Det är tv-rättigheter som det krigas ganska hårt om, och det är många som tittar, och så att jag tror att intresset i våra länder är ganska stort, men utmaningen är väl snarare att intresset i länderna utanför Skandinavien känns ju svårare, och det är klart att det kommer ju bita oss i svansen över tid, så är det ju.
Ja, för du, de som inte vet, Lars Jung, han har ju då også gått langløp, og du har til og med du har startet et lag, og så har du vel vært en del av et annet lag, Lager 157, som da Sveriges største langløpslag per dags dato, med de største stjernene, og med Emil Persson og Britta Norgren, nå har hun for så vidt gitt seg, men tror du at en sånn type modell ville gjort verdenskøppen, også langrennssporten, mer populær?
Ja, du tänker privata lag istället för landslag eller?
Mm.
Ja. Jag tror väl ändå att det finns någonting med att tävla länderna sinsemellan då. Alltså Sverige mot Norge och så. Det tror jag. Men kommersiellt så finns det ju en kraft i att kunna jobba som privata lag. Det tror jag absolut. Men det är ju en bit bort som jag ser det just nu. Men man vet ju aldrig. Det händer ju ganska mycket på ganska kort tid. Så att, det blir spännande att se.
Ja, min lösning på det där är ju att när folk hör privata lag så tänker de med en gång att det må heta Lager 157 och sånt, de må uppkallas efter privata verksamheter. Det tror jag är en dålig modell nettop av det att jag tror du som du säger att du vill ha ett flagg liksom du kan hålla. Men Chelsea och Liverpool och Manchester United är ju privata lag. Men de har på en måte en bytilhørighet, de har en geografisk tilhørighet samtidig som det et privat lag, og det tror jeg man skal holde på, ikke sant? Du skulle kunne hatt Oslo sitt lag og Falun sitt lag og Oberstdorf sitt lag, ikke sant? Som kunne Oberstdorf Flyers.
Ja, hvem er det da?
Det er Finn-Hågen Krog. Det er Finn-Hågen Krog og Karl Halvorsson. Det er
Jon Kristian Dahl. De hopper jo i hoppbakken. Oberstdorf. Liksom, tenker jeg, det der er veldig gøy. Liksom, hvis du da liksom spiller på første rekka til, så skal man være veldig forsiktig ja, for å si noe navn, for det er ingen små steder som har lyst til å bli tråkket på som en liten, men det finnes jo noen små steder hvor jeg arrangerer skirenn, og det kommer en del gode skiløpere fra, som ikke nødvendigvis appellerer så godt.
Nei, men det er jo, jeg tror det er løsningen, men det må jo, noen må jo inn og kuppe fisk, da, og så må jo denne ligaen må jo eies av lagene, og så, oppskriften er der, noen bare gidder jobben, og så må du banke, knerke dører, det ikke man sier i Sverige, på alle tv-selskapene, og si at om 3 år så lanserer vi, hvis dere blir med, og vi har fått funding, gå til private folk, skaffe funding, da, få med deg stjernene til å signere, kommitte om 3 år, da ryker de da, om 3 år så skal Klæbo gå for Oberstdorf Flyers, han, Jon Kristian Dahl som trener, og det skjer da, okke som, og så får du med nok store stjerner, så kommer alle andre hoppe etter, for skiløperne, de er enkle da, de følger penger, jeg tror da vi snakket om Frida Karlsson og Maja Dahlqvist, jeg er jo redd for at det også spiller inn her da, de følger penger, og det er jo et problem, ikke sant, når de sponsorinntektene er jo viktig for, antar jeg, for svenske landslaget, og når de største stjernene velger å stå utenfor, så sier jo sponsorene at, ja, men vi vil jo ha kraftlogoen vår, vil vi ha på Frida Karlsson, ikke tråkke på navn, utover X, og så forsvinner penger da, og da forsvinner jobben din, og så er man i gang da, og da blir man sånn fragmentert virkelighet, hvor ingen helt får til noe, og noen har lyst til å stå utenfor, men så må det forholde seg for at FIS har et eller annet monopol, og FIS er åpenbart uskikket til å holde det monopolet i hevd, og da føler siden da, så har heldigvis verden sånn, da kommer det en eller annen Elon Musk da, det en eller annen smarting som skjønner at her er det et problem, og jeg har løsningen på det problemet, og så gidder de å gjøre jobben, så vi håper jo at en av våre lyttere selvfølgelig, som hører på, som kjenner Kalle.
Eller du, Hans.
Ja, jeg skulle til å si det. Det høres ut som deg, faktisk.
Ja. Jeg kommer til å se Oberstdorf Flyers.
Ja, du trenger en trener. Hvis Jon Kristian Dahl ser deg, så ringer jeg deg.
Jeg kan godt tenke meg å assistere Dahl også, om det så.
Ja, ok, greit. Du får team captain, du, Lars. Du får
det er nok mer jobb enn du Det er nok mer jobb enn du tenker, Lars.
Assisterer jo ikke.
Men jeg tror det blir moro. Men det er jo det som er viktig med kultur, da, at det er en, for å sitere min gode venn Sigurd Gramat, at det er en kul tur. Det må være litt gøy, da. Og jeg tror Jeg tror man ikke skal undergrave det i jakten på disse store prestasjonene. Jeg håper at det svenske laget tar vare på det. Når du sitter ved roret, så vet jeg at det blir gøy, og så håper jeg at de norske også husker det, da. For det ser i hvert fall ut som de svenske damene, og spesielt da sprinterne, har hatt det jævlig gøy, men de har gjort et godt stykke arbeid for å ha det så fett som de har det nå.
Ja, så er det jo. Det er jo. Men som jeg sa, jeg tror ikke at det der er jo ikke skilda verden. For meg så hører de der sakerna ihop også litt grann. Altså, om jeg tenker det som en tvättsvamp litt grann. Altså, du måste kunna, för att kunna kräma ur någonting så måste du kunna fylla på det också. Så att du måste kunna ha lite kul däremellan och vara lite avslappnad. Annars trycker man ur den där svampen så blir det inte så mycket kvar efter en tid. Jag tror för uthålligheten så är det väldigt viktigt att man har lite kul. Det tror jag absolut.
Är det viktigaste för att bygga prestationskultur?
Ja, det är väl en av dem i alla fall. Det skulle jag säga. Jag tror kanske ansvar är en annan grej som kommer långt fram i huvudet när man pratar om att bygga en bra kultur. Det är ju den där damen som jag pratade om tidigare, Pia, som vi kallar henne, professionalism, insats, attityd. Hon skulle man kunna sammanfatta med ansvar, tror jag, väldigt mycket. Att man tar ett stort ansvar och stort ägarskap i sin egen satsning. Allt ifrån träning, men också de här bitarna runt omkring. Det är så lätt att tänka att ja, men insats och attityd, ja, men bara jag tränar stenhårt, blod, svett och tårar, så är det bra insats, så är det bra attityd. Och det är ju en del av det, det är det ju, absolut. Kanske den största delen. Men det är ju inte allt. Det är ju liksom 266 dagar kvar till VM i Planica idag, när vi spelar in det här. Och jag menar, det är 266 middagar, det är 300 träningspass. Det är klart att det är ju summan av de där 266 dagarna som spelar roll. Och det är ju inte alltid det är träningen som är det kritiska för de här individerna. De flesta är ju väldigt ambitiösa. Men det är ju den helheten runt omkring, återigen då, och kunna ta ett ansvar på alla de områdena. Det tror jag bygger prestation. Och jag tror det är viktigt i en kultur också att man får individer som är redo och ta ansvar i sin egen satsning. Och jag tror också att det smittar av sig väldigt bra på från äldre till yngre och så vidare. Det tror jag är viktigt.
När du samlar gängen nu då, nu är det ju uppstartssamling. Hur nöje är det på att dytte fram Pia tidigt? Hur grundig är det den processen för att lage kulturen så som ni vill att den ska vara?
Ja, hon är med på alla uppstart och vi har ju, det är ju inte alla åkare som har varit med tidigare, så det är en del nya åkare in på gruppen, så att hon kommer definitivt vara med och försöka förklara det där, att hon kommer sitta på axeln, och ibland så är det jobbigt och tjatigt att ha henne där på axeln. Men hon är också er bästa vän till vägen mot framgång. Så att hon är med, absolut. Och sen så är det såklart att vi försöker påminna under resans gång också. Det är ju ingenting som vi jobbar med i maj, början på juni och så är det punktum. Utan det där är ju någonting som är fortlöpande. Men jag tror att det är viktigt där vi är här och nu. Och någonstans sätta in att det är det här vi tror på. Det är så här vi vill jobba. Och märker vi att det inte är så här, ja, men då kommer vi adressera det. Då kommer vi nämna det. Det tror jag, den typen av ärlighet också tror jag de flesta uppskattar. Fast det är lättare sagt än gjort många gånger. Det är inte alltid roligt att ta de där samtalen om man märker att det är en taskig attityd eller att det är saker och ting i professionalismen som inte är 100%.
Upplever du att det är skillnad på de bästa och de näst bästa runt akkurat detta, och på ägarskapet och på ansvaret och på måte insatsen till och så måste göra detta till en helhet.
Ja, men kanske ändå. Alltså, jag har haft förmånen att möta och jobba med väldigt många framgångsrika aktiva från många olika idrotter och från väldigt många olika kulturer och miljöer. Alltså, nu pratar vi snowboard här, jag har inte jobbat jättemycket med dem, men det är klart att det finns en skillnad på en Sven Thorgren och en Charlotte Kalla till exempel. De är ju ganska långt ifrån varandra som personer. Eller bordtennis jobbar jag väldigt mycket med också. Det är ju lirare, liksom. De räknar ju inte träningstimmar eller kilokalorier. Men någonting som är liksom gemensamt, oavsett om det är Mattias Falk som är bordtennisspelare i Sverige eller Charlotte Kalla eller Sven Thorgren, det är ju någonstans den här dedikeringen till sporten. Att man är så dedikerad sitt uppdrag. Och man gör de där timmarna i pingishallen. Man gör de här timmarna på skidorna ute i backen. Sen kanske man inte reflekterar över det som träning alla gånger, men det är sån dedikering till det man gör. Och också upplever jag att det väldigt många gånger är drivkraften i själva utvecklingsprocessen som är liksom något gemensamt för det här också. Det är inte alltid resultaterna och medaljerna kanske, utan just det där att man verkligen är så driven runt sin egen utveckling och sätta ett nytt trick eller lära sig någonting nytt eller vad det nu kan vara. Liksom. Den är lite häftig att se, tycker jag. Och det verkar som att det är gemensamt för väldigt många som blir väldigt framgångsrika också i sin idrott.
Och så är det väl lite sånt att vi har alltså så många möjligheter idag att det är nästan lätt att inte ta någon av dem. Alltså vi ender upp med att ha en hev av baller i luften, landar ingen av dem, för att möjligheterna är så många. Men värdien av att gripa de möjligheterna, de ser vi ju inte, eller den ser vi ju inte för vi inte har några möjligheter igen. Och hvis man snackar idrottskarriärer då, så tror jag det är väldigt många som har alla förutsättningar och alla möjligheterna ligger rätt föran dig. Hvis man inte griper dem, så får man inte den karriären som man kunde ha haft, men så tror jag också att man inte ser de möjligheter man förspilte för möjligheterna har blivit borta. Och det tror jag man kan applicera till väldigt mycket, inte bara idrott men också vardagsliv.
Mm. Ja, det är ju en sån där grej som jag trycker på i när vi har de här utvecklingslandslagen, där många kanske är första gången man kommer in på ett landslag och man är ung och unga år. Det är ju det enda det är ju en möjlighet. Det är ju ingen garanti att du blir en duktig skidåkare bara för att du är med i ett landslag eller bara för att du får en mössa med svensk flagg på. Det enda det är ju en möjlighet. Det är en väldigt bra möjlighet. Men det är upp till var och en att göra någonting utav det där. Det görs inte själv liksom. Så jag tycker du har en bra poäng där. Och kanske också att möjligheterna blir fler och fler, så blir det svårare och svårare att hitta en riktning i det där också. Och det tror jag ju någonstans att är man väldigt tydlig med vad man vill, så får man riktningen på köpet många gånger. Och är man inte riktigt tydlig vad man vill, ja, men då är det lätt att det är mycket av det andra som får ta mycket plats också.
Ja, för då är man ju inne, då är man tillbaka till det samfundets både uppsida men också nedsida, är att det är alltså så många möjligheter och det vill vara så många impulser som du kan bli utsatt för och som du får möjligheten till att vara en liten sån del av. Och då, du sa ju att de bästa är dedikerade nog. De näst bästa, de är bara involverade i en häva ting.
Mm.
Och hvis du är involverad i mycket, så kan det gå grejt. Men vet att de bästa är dedikerade det de har lyst att få till.
Mm.
Inte involverade i en häva ting i tillägg. Och det är liksom, det är ju kärnan i prestation. Och jag tror också det är kärnan i att bygga god lag. Hvis man ska bygga ett gott lag, hvis man ska bygga en god prestationskultur, så får man vara dedikerad till det. Ikke litt involvert i det der Pia-greiene, for at da blir det ingenting.
Nei. Nei, jeg
er
enig.
Nei, det er bra. Dette er moro, Lars, og det er jo veldig godt nå å vite at dere er skjønt av gode kompiser, og det er veldig bra å vite at vi har en mann på innsiden, ellers på det svenske landslaget. Det er selvfølgelig utrolig svagt at vi ikke visste det før podcasten begynte, men det tar vi på.
Men man skal jo lære seg noen ting, er det ikke det det handler om?
Ja, man må lære seg noe, men det har vært en nydelig på besøk. Er det ikke mer å si enn det, at vi snakkes?
Nei, altså, det er ikke noe annet å si enn at Lars er, han har mye mindre hår enn deg, men han er like glad å spille gitar som deg. Dere er to fine fyre, begge to, og så gleder jeg meg til vi ses igjen, alle sammen, live. Da skal dere få en god klem og en innføring i hvordan man lager platting.
Snakkes, ha det bra.
Takk. What a wonderful
world. Gode dager.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.